En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridoren.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Påsken är förbi, men inte coronapandemin. Den har dessvärre fortfarande världen i sitt grepp. Vi är inne på femte veckan av hemmasittande och ännu ingen förändring i sikte. Just nu, när jag skrev det här manuset, så hade 919 svenskar dött av viruset. 10 948 är konstaterat smittade. Men det här är siffror som kommer att justeras om en timme när Folkhälsomyndigheten har sin nya presskonferens. Och sannolikt har ett ganska högt skutt eftersom vi har hela påskhelgen som de ska ta i kapp, så att säga. Antalet varsel kom siffror på idag, har bromsat in lite, men de är fortfarande dubbelt så många som de var vid samma tid förra året. I denna muntra stämning ska vi prata om pandemipolitik och annat. Och med oss har vi Ulrika Schenström.
Hej hopp, hör jag.
Hej hej, vd för den gröna liberala tankesmedjan Fores och Moderat.
Yes.
Och från Aftonbladets ledarredaktion har vi Lotta Ilona Heyrynen.
Hej hej.
Hej, och Anders Lindberg.
Hej, hej.
Hej, välkomna allihop. Jag heter Anna Andersson. Vi spelar in det här den 14 april, ska vi säga, strax efter lunch. Hörrni, debatten om den svenska strategin fortsätter. Idag så skriver 22 forskare på DN Debatt att den mer liberala svenska hållningen, med inte så mycket lockdown som på många andra ställen, måste slängas över bord. De säger att vi kommer få samma utveckling som i Italien om vi inte stänger ner på samma sätt som till exempel Finland har gjort. Alltså måste nu politikerna köra över de experter som man hittills har vars råd man hittills har gått på. Tror ni att det kommer ske någon omsvängning i den svenska strategin?
Nej.
Anders?
Nej.
Nej, Lotta?
Jag hoppas inte det. Alltså, för att jag tror att här, om det sker en omsvängning så kommer det att bero på att det har politiserat så pass mycket den närmaste tiden att att politikerna känner sig tvingade, och frågan är vilken expertis de går på då när de fattar beslut.
Men ligger inte någonting i det här då? Vi har ju högre dödstal än de andra skandinaviska länderna. Alltså...
Jo, fast det här är ju... Vi har varit liberala, men de andra har stängt ner. Vad händer när de börjar öppna upp igen? Alltså, det är ju lika farligt, va? Så att vi får väl se vem som kommer att, så att säga, ha bäst resultat i slutändan. Men det är ju två olika sättet att göra det på. Stänga helt och sen öppna upp sakta. Eller göra åt andra hållet, så att säga. Sen har vi ju tydligen ha flockimmunitet. Nu är ju inte jag någon epidemiolog, vill jag bara påpeka. Men det är ju rätt intressant det här att forskare och akademiker ofta är väldigt konkurrerande med varandra. Alltså politiker kan ju jävlas med varandra fram och tillbaka, men jag har aldrig sett några som konkurrerar på ett sånt kraftfullt sätt gentemot varandra som forskare.
Ja, men är ni helt säkra på att det inte finns någon prestige här? Det låter ju livsfarligt.
Alltså, jag tror att det är någonting som är livsfarligt i kris, så är det självgodhet. Och nu kanske jag är lite hård mot... Jag pluggade själv humaniora, så att jag är van vid att bli sparkad på från naturvetarhållet. Men är det någon som har papper på självgodhet, så är det ibland folk i den svängen. Men för att vi kan ju inte, det är som Ulrika säger, vi kan ju inte säga någonting säkert än. Alltså att utvärdera det här kommer man ju inte kunna göra på kort sikt, och särskilt inte nu. Och antagligen så, alltså det pekar väl på att det är just så att man skjuter det här problemet framför sig i de länder som har stängt ner helt. Å andra sidan så kan det ju ge dem möjlighet att bygga ut sin sjukvård och så vidare på ett annat sätt. Alltså det kan, båda delarna kan väl ha för- och nackdelar, men att gå ut så här hårt och kalla dem för tjänstemän utan talang, inte överhuvudtaget bemöta frågan om att skjuta det här på framtiden, påstå att vi i Sverige inte har något tillit till våra tjänstemän och myndigheter och politiker överhuvudtaget, fastän det finns data som visar på den totala motsatsen. Alltså då är man ju ute och svirar. Men Finland ska ju ha liksom rätt i att de har ju haft ett beredskapslager på ett helt annat sätt än vad vi har haft i Sverige.
Det kan vi inte förneka. Ulrika, du viftar.
Nej, men alltså det är ju lite som att sitta i ett flygplan och sen sitta och gapa om att piloterna inte kan köra utan att veta hur instrumenten ser ut överhuvudtaget. Och jag sa det i förra åsiktskorridoren, jag säger det igen. Folk måste ta sig samman och gå på en sån här KBT-kurs. Alltså vad är det jag kan bestämma själv över och vad kan jag kontrollera? Och det är inte att sitta och skriva DN Debatter, för jag tror inte det kommer att lösa någonting.
Okej, Anders.
Nej, men jag tänker ju, jag tror ju att det här är ju ganska klassisk akademisk rivalitet. Jag kommer tillbaka till en text från den här konflikten på Lunds historiska institution. Om ni kommer ihåg den för
den
15
minns.
År sedan. Ja, den tar ju aldrig slut. Men när då Dick Harrison för ett par år sedan skulle försöka förklara vad konflikten handlar om i Sydsvenskan, då lyckades han ju inte. Men då sa han så här att det här som händer nu, vad har det liksom, varför händer det? Och då svarade han: det är en ackumulerad konflikt som började med att han hånskrattade åt mitt uppsatsämne på UB 1985. Jag minns det fortfarande.
Och det där, Anders, låter precis som när politiker är förbannade på varandra och allting egentligen handlar om att någon snodde någons flickvän på kommunala rikskonferensen 1972.
Ja, nej men, och grejen är den att när jag ser den här, det är ju samma namn som dyker upp hela tiden. Och jag får ju känslan av att Anders Tegnell någonstans i historien har skrattat åt Johan Rocklövs uppsatsämne.
Eller stulit någons flickvän.
Eller snott någons flickvän.
Det är inte otänkbart det heller. Men alltså, jag får ju känslan av att det här handlar om något annat. Sen när man, precis som Lotta säger, om man granskar argumenten i artikeln på DN Debatt idag, så är de ju påfallande svaga. Och det tycker jag är intressant. Och flera av de här forskarna, det här är ju ett problem, sociala medier får ju alla att framstå som clowner, men vissa av de här forskarna har ju uppfört sig på sociala medier. Som en av de här forskarna som undertecknade den här artikeln, som har ju spridit rysk propaganda mot Sverige.
Och tagit bort, ska jag säga också.
Ja, fast hon har tagit bort den, men skrivit den är korrekt, vilket den inte är. Och det där är väldigt fascinerande. Alltså, och det här är en del av ett rysk propagandamaskineri mot Sverige som hon har spridit. Och då är det naturligtvis det problem som sprider det. Men det är ett ännu större problem om hon får sina fakta därifrån. Och hon har
jag vill ändå bara säga att i artikeln så säger de det här, precis som ni har sagt in, som ni har nämnt här, att om vi inte stänger ner, alltså alla som har stängt ner, de kommer vara tvungna att öppna upp. Och då säger de så här: ja, det är sant, men under tiden då som det är nedstängt så hinner massa forskningsprojekt komma fram med olika vaccin och bot och så här. Kan inte ligga någonting i det, att man har ändå tid att vinna på, att det är bättre att skjuta liksom smitttillfällena framför sig så mycket man kan, även om de kanske måste komma till slut.
Fast det bygger ju på spekulation. Alltså strategin som Sverige har bygger ju på evidens och beprövad erfarenhet, vilket är jättesvårt i ett läge där det är en ny smitta och man inte har tillräckligt mycket kunskap. Men strategin och åtgärderna som införs bygger ju på den kunskapen som är tillgänglig. Ska man, så här, för det är klart att så här, ja, det testas och forskning pågår och så vidare, men alternativet är ju då att stänga ner ett samhälle i ett halvår och hoppas på att det kanske kommer någonting, vilket man ju faktiskt inte vet. Och den här strategin och insatsen har ju anpassats efter att mer information har blivit tillgänglig, mer saker har blivit peer-reviewed, mer data finns tillgänglig. Jag har jättesvårt att se att man skulle bygga det här systemet på att ett par liksom självgoda forskare sitter i ett rum och spekulerar och hoppas på en verklighet vi inte lever i än, liksom. Sorry, okay. Men alltså, jag blir knäpp på sånt här.
Men hörni, alltså, tror ni inte att det här är någon hållning då som kan leta sig in i politiken? Att det här med att krav på order. Alltså jag tänker, är det här en öppning för Sverigedemokraterna till exempel?
Det tror jag.
Som ju har varit ganska tysta hittills.
Nej, men jag tror att det är en öppning för Sverigedemokraterna. Om den här typen av uppfattningar liksom börjar sätta sig, man kan inte lita på institutioner. Alltså grejen är, det här är ju en provkarta på sånt där som sprids i kriser, den här texten. Man kan inte lita på institutionerna, forskarna har ingen aning om vad de håller på med, regeringen är handlingsförlamad. Alltså alla de där sakerna, det är ju så klassiska saker som sprids i kriser för att skapa panik. Så, och det är lite intressant att alltihopa det här kommer liksom i de här texterna. Möjligen det som talar mot att Sverigedemokraterna eller liksom andra skulle ta det här, det är ju just att det är ju inte sant att vi inte har förtroende för institutionerna. Det är ju tvärtom så i Sverige att vi har ett väldigt högt förtroende för institutionerna. Det görs den här förtroendebarometern varje år som visar att man har väldigt högt förtroende. Jag tror att den yrkesgrupp som förmodligen har högst förtroende generellt i samhället, eller en av dem i alla fall, det är ju läkare. Och nu uttalar sig så att säga, den expertmyndigheten i Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten. Jag tror det är svårt att bryta det förtroendet. Även för Jimmy Åkesson och även för liksom, konspirationsgrupper och sådär som håller på. Så jag tror att man orkar hålla i det här. Jag blir förvånad om man tappar den bollen.
Mm, okej, okay. För att annars så tycker jag så här, utifrån att det tycks pågå en ganska konstruktiv debatt mellan regering och opposition just nu. Men förra veckan gick Kristdemokraterna och Ebba Busch ut och sa att den ansträngda situationen faktiskt är sossarnas fel. Hon fick ganska mycket skit för det här eftersom det är ett borgerligt styre i bland Stockholmsregionen som ju är den mest pressade just nu. Och äldreomsorgen i Stockholms stad är ju faktiskt KD som basar över. Varför gjorde hon detta utspel, Ulrika?
Säkert för att spela bort korten. Alltså nu ska man ju inte i liksom nuvarande kris hålla på och peka finger, tycker jag, oavsett om man är i åsiktskorridoren eller någon annan. Men det är ju så här att i efterhand så kommer ju det inte se bra ut varken för Kristdemokraterna eller Moderaterna i Stockholms stad, om jag ska vara riktigt ärlig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Här har det ju uppenbarligen funnits brister. Nu ska vi i och för sig komma ihåg att 18 av 21 län har ju idag rapporterats fått in smitta i äldreboenden, så att det finns ju överallt, vilket man ju kan lista ut att det uppenbarligen är så att vi alla måste snart ha haft det eftersom det har spritt sig dit så pass mycket. Men det är klart att hon säkert gjorde det där för att kolla bort korten lite. Sen är det väl så att det finns väl inget parti här just nu i Sverige som inte har ett ansvar för att beredskapslager inte finns kvar, så att jag menar, alla har väl en liten del av skiten, men jag tror att i dagsläget att hålla på med sådana saker och tycker jag inte är särskilt smart, utan jag tycker man ska invänta. Det kommer finnas en tid, en kommission ledd av någon Hirschfeldt eller liknande.
Jag funderar lite grann på tajmingen av det där utspelet som hon gjorde. Var inte den lite oväntad?
Ja, men det var väl ganska mycket bråk mot Slottner i Stockholms stad som leder äldreomsorgen, så det var väl kanske något försök att hjälpa till, men jag tror att som sagt, det kommer att finnas en tid för eftertanke och då vi kommer att se vem som har gjort vad och vad Sverige har varit dåliga på i det här, och den tiden är inte nu.
Anders?
Nej, men, jag tror ju att hon gör bort sig, Ebba Busch Thor, för jag tror att folk förväntar sig något annat av politiska ledare. Jag tror att liksom, man förväntar sig att så här, Svenska Dagbladets ledarsida ska hålla på och bråka och vi ska hålla på och bråka och sådär. Det är liksom, det demokratiska samtalet måste ju fortsätta. Men av partierna så tror jag man förväntar sig att ansvarstagande och samarbete. Och det gör att jag tror att hon gör bort sig när hon gör på det här sättet. Sen är det naturligtvis så att tittar vi på katastrofens omfattning i Stockholm, där ju majoriteten av de som har rapporterat som har dött. Vi har på över hälften av äldreboendena i Stockholms stad som ju Kristdemokraterna basar över. Har den här smittan kommit in. Det är ju en fullständig katastrof. Och jag tror att Region Stockholm, och det ser vi för många andra länder, att det är vissa områden som har drabbats väldigt hårt. Och sen har andra ändå klarat sig hyfsat mycket bättre. Om det mönstret fortsätter så kommer det ju vara så att Stockholm kommer ju vara liksom ground zero. Det kommer att vara katastrofområdet. Så det är klart att det blir väldigt intressant att se vad har Stockholmspolitikerna gjort.
Mm. Men det är inte bara Region Stockholm, Anders, utan det är Stockholms stad. Alltså det är kommunerna som ansvarar för äldreboende. Så att, vi får inte blanda bort
korten här. Det är Stockholms stad. Sjukvården är Stockholmsregionen. Mm. Men sen tror jag en annan sak kommer att hända. Och det hoppas jag att det blir en diskussion om arbetsvillkoren i hemtjänsten och precis, i äldreomsorgen.
Exakt. För det här har vi
människor som dels som behandlades väldigt illa. De packades som sillar av SL när SL drog ner trafiken, till exempel. Sen kallar vi dem hjältar De har inga bra löner, de är timanställda, de har jättedåliga arbetsvillkor, de har delade turer, många av dem. Och det är klart att det måste vi göra något åt för att få en bra äldreomsorg. Liksom.
Mm. Och inte bara det, utan vi måste också se över vilka det är som arbetar i äldreomsorgen. De måste ha adekvata utbildningar. Alltså det finns massor med saker som måste göras med äldreomsorgen.
Skyddsutrustning, hela den här diskussionen. När det ju verkar som att Stockholms stad inte direkt uppmuntrar folk att ha någon skyddsutrustning. Det verkar ju väldigt märklig. Alltså de har ju fått gå till Arbetsmiljöverket och kräva att få skyddsutrustning. Liksom, men det är klart en bra arbetsgivare hade ju sett till att de hade fått det. Liksom. Så det verkar ju vara ett fullkomligt haveri alltså i Stockholmspolitiken på det sättet. Men sen är det en nationell fråga. Jag tror precis som Ulrika sa, det här kommer komma nu successivt över hela landet. Därför att äldreomsorgen den är visserligen jätteprivatiserad och så i Stockholm. Men det finns liksom de här elementen i hela landet. Jag tror inte någon kommer att komma undan liksom, detta. Just därför att arbetsvillkoren är som de är. Liksom. Folk har inte råd att stanna hemma när de är sjuka.
Lotta, vill du tillägga något? Eller?
Ja, men alltså, jag tror att den här coronakrisen blottar ju på något vis ett avgrundsdjupt systemfel i den här delen av välfärden. Egentligen så samtidigt, så här, hur förvånad ska man bli? Vi har sett det här i liksom tiotals år, att det är äldreomsorgen och hemtjänsten som alltid drar det kortaste strået i så här, det är söndereffektiviserat, upphandlingen görs slarvigt, det är massiva privatiseringar. Tittar man på besluten som, och det här är ett problem i hela landet, alltså när politiken kommer att få rannsaka sig själva efteråt, så går det från höger till vänster att vi har accepterat ett sånt här new public management system där vi i praktiken behandlar undersköterskor och vårdbiträden som piger som ska duscha våra mammor. Alltså det är liksom, det finns nästan ett människoförakt i det systemet som vi har byggt upp från politiskt håll, och det där kommer man få förhoppningsvis sota för, och det skulle nog kräva en kommission i sig själv. Men tittar man på just Stockholms stad, Där har ju också, alltså även tidigare, även Kristdemokraterna själva motsatt sig frågor som arbetskläder, omklädningsrum, bättre personalkontinuitet sen flera år tillbaka, för att man tycker att man alltså på riktigt gjort ett uttalande där man säger att det prioriterar personalen mer än, eller utgår från personalens behov mer än liksom de privata omsorgsföretagen. Och då, det är ju ett feltänk från första början.
Kristdemokraterna vill ju förstatliga vården. Kan man inte se Ebba Busch utspel som något sätt att få upp den frågan på agendan kanske?
Jag tror inte att Ebba Busch Thor vill förstatliga äldreomsorgen väl?
Nej, bara sjukvården.
Men i detta läge så kanske... Nej, Anna, det tror jag inte.
Det tror jag, nej. Försöker här.
Jag vet.
Famlar.
Men jag tror som Ulrika inledde med, det är en avledande manöver. För de inser att det här kommer nu i ansiktet på dem. Därför nu har det träffat fläkten. Och jag menar, då försöker hon hitta någon annan att skylla på och sådär. Sen är det ju så, jag menar, tittar vi på hela krisen, så är ju den svenska totalförsvaret väldigt demonterat under väldigt många år. Och det kan ingen svära sig fri från.
Nej.
Och det är klart att diskuterar man hemtjänsten, ja då har KD ett uppenbart problem. Flyttar man det till att diskutera hela totalförsvaret, ja då är det klart att då sitter ju alla med Svarte Petter liksom.
Alla, verkligen. Mm. Precis så.
Jag gissar väl att det är där någonstans man ska också plocka upp. Alltså arbetsvillkoren är en del, men en del är ju hela totalförsvaret som ju har havererat liksom, på grund av att man har sparat bort väldigt, väldigt mycket av det som en gång fanns. Liksom. Det kommer man ju behöva återuppbygga, det kommer kosta massa pengar. Så det är, liksom, det är ju nästa politiska strid, liksom, hur ska man finansiera en sån återuppbyggnad?
Mm. Mm. Hörrni, vi ska ut i världen lite grann också, därför att den här pandemin är ju dessvärre helt global. I Kina, där allting började, har man nu börjat lätta på restriktionerna, även i Wuhan. Istället börjar nu Kina skicka ut skyddsutrustning till andra drabbade länder, som ansiktsmasker till exempel. Det här har fått en del att resa ragg och menar att Kina bara gör det här också apropå avledande manövrar för att vi ska glömma hur och var det började. Tror ni att det ligger någonting i det? Anders, ja, det känns ja. Som din... Ja.
Nej, men det är klart att det gör det. Och alltså, man ska inte tro en sekund att Kina har några positiva avsikter. Någon slags altruistisk vilja att hjälpa här. Det finns säkert de i Kina som har det. Men Kina som stat, alltså kommunistpartiets partistat, den viktigaste prioriteringen för den, det är systemöverlevnad. Och det finns en målsättning man har sagt från den kinesiska ledningen, och det är att man ska vara den dominerande globala världsmakten 100 år efter att Folkrepubliken utropades. Och det är alltså 2049. Och det jobbar man mot systematiskt. Det här blev ju en gupp på den resan, så att säga. Det var inte helt lyckat det här med djurmarknaderna och att Kina återigen, så att säga, är ursprungslandet för ett virus som sprids över världen. Och sen att Kina då mörkade detta när det hände, att man gav sig på de forskare som tog upp de här, eller läkarna som tog upp de här frågorna, ser ju fruktansvärt illa ut så här i efterhand. Och nu försöker Kina reparera den skadan med att skicka ut sådana här maskdiplomatier.
Men har vi råd att avstå då? Det behövs ju masker.
Jag tycker inte vi ska avstå från någonting, men jag tror man ska vara väldigt medveten om vad det är för människor man har, eller så att säga, för parti som man har att göra med. Det jag tycker vi ska göra i Sverige, det är att vi ska dels bygga en egen förmåga att tillverka all den här utrustningen man har. Det görs ju också, så att säga, det arbetet. Men dels så ska vi ju inför framtiden sen bygga upp lager och såna grejer av detta. Men just nu så är det ju, nu måste man ju bygga liksom förmåga att tillverka det.
Ja, och i coronatider så är ju Anders Lindberg och jag osannolikt eniga. Så jag håller ju helt med om det här. Sen måste vi också kanske värna svenska företag och basindustri och sånt där som jag tror är viktigt att är kvar och så. Så att, ja.
Mm. Många ser ju det här liksom som det stora skiftet i världsordningen när Kina slutgiltigt tar över från USA som den världsledande makten. Kommer det vi komma ut så på andra sidan den här pandemin? Kommer det skiftet ha skett då, tror ni? Givet vad som händer i USA också.
Jag tror att Kina och Ryssland kommer att försöka framställa det som att det har skett. Men jag är inte så säker på att det har skett. Därför att det är fortfarande så att ekonomiskt så är USA en så dominerande makt i världen. Rent militärt så är USA betydligt mer avancerat än något annat land ens kommer i närheten av. Kina har ju så här, om man tittar på BNP totalt, så är det klart att Kina kommer ju för överskådlig tid att vara världens största ekonomiska makt. Det tror jag ju, vi ska inte tro något annat överhuvudtaget. Men det är inte bara det som räknas. Det viktiga för USA, det viktiga för väst, det är ju att vi har haft en förmåga att bygga allianser. En förmåga att hitta vänner runt om i världen. Att göra den mjuka makten. Och det är klart att den är ju inte Kina i närheten av. Men just det med maskerna, det är ju ett försök att bygga mjuk makt. Bygga liksom goodwill. Och sådana där saker i västvärlden. Men jag tror inte det kommer funka. De försöker ju marknadsföra diktaturen som ett mer effektivt system för att hantera en coronaepidemi.
Ja, det har ju blivit en debatt på riktigt.
Ja, men det är en debatt på riktigt.
Ja, visst.
Jag tror det är delvis det vi ser i den här auktoritära strömningen i Sverige. Att de argumenten börjar nu komma liksom in. Att ja, men det är bra med en stark man som leder och så vidare. Så. Och det där har ju de ett strategiskt intresse av att sprida naturligtvis.
Ja, Lotta.
Men jag tänker att så här, en sida av det här som inte jag har sett så mycket i media är väl också att det är någonstans, alltså i och med mörkläggningarna som har skett i början och så vidare, att man ser ju också samtidigt hur den här liksom hierarkiska, totalitära diktaturstatens konstruktion också är väldigt ineffektivt, i och med att den är så här pyramidformad där kommunistpartiets ledning sitter i toppen och sen så, alltså det är nästan ett feodalt system, och så har man liksom vasaller och ordningsvakter in i minsta detaljnivå, men de har ju liksom, ju längre ner, eller när du är längre ner än toppen utav den där pyramiden, så har du ju långt mycket större anledning att hålla dem över dig i pyramiden nöjda än att skydda någon som är under dig. Och det är ju då vi ser liksom att lokala poliser och lokala myndigheter censurerar och tystar och spärrar in människor som hade larmat från första början. Och det ligger ju liksom i hela systemets utformning, att man inte har yttrandefrihet, att man liksom kan bli fängslad för minsta lilla. Så att, så här, nej, det är ju klart att det inte är ett fungerande system från första början, men en propagandamaskineri som det står gnister om, det har de ju däremot.
Ja, okej. Hörrni, vi ska...
Men där kan bara en parentes. Alltså, jag kan ju känna att när jag hör folk prata om övervakning till exempel. I Kina jobbar man ju med ansiktsigenkänning och man har ju appar i telefonerna så man kan följa folk som är smittade och så vidare. Det där sprider sig nu över världen. Alltså, det hade varit fullständigt omöjligt innan corona. Och det är en slags smygande auktoritär tendens att ja, men det är klart staten ska få kontroll på din telefon även om du inte är misstänkt för något. Och det är klart att staten ska få övervaka dig in i minsta detalj. Det där är ju fruktansvärt obehagligt. Och det sker ju nu. Liksom, nu har inte det kommit så mycket sådana debatter i Sverige. Liksom, för jag tror att
jag kan göra reklam för en DN-debatt i lördags från Fores med några forskare som just pratade om integriteten och de här apparna.
Ja, läsning. Nej, men det är absolut. Det tycker jag är bra tips. Jag kan lägga med den länken i puffen. Men det... Nej, jag vet inte. Mig oroar det mig. Alltså, det oroar mig faktiskt att liksom den typen av förändring sker. För att det är liksom vår frihet som tas ifrån oss. Och vad ska staten ha den till sen? Det tycker inte jag är helt klockrent kul.
Mm. Vi får se, hörni. Men vi ska avsluta med att påminna lite grann om hur svensk debatt lät innan pandemin slog till. Det är nästan som man glömt bort det. Idag blir det känt att i Skurup så har den rektor Mattias Lidholm som vägrade implementera det kommunala beslutet om slöjförbud på sin skola nu stängts av från sitt jobb. Exakt varför vet man inte, eller jo, de vet förstås, men vi vet inte för att de vill inte berätta det i medierna. Utan kommunen utreder allvarliga brister i ledarskapet, som ett citat. Det är alltså M som styr i Skurup och de har tillsammans med SD då drivit igenom det här slöjförbudet. Ulrika, hur besvärande det är för Moderaterna?
Jag tycker att det är fruktansvärt besvärande. Och jag tyckte det var besvärande även innan coronatiderna. Och den här Lidholm, han är ju moderat från en annan kommun som jag inte kommer
dessutom
ihåg nu.
Dessutom hör det typ.
Ja, yes, så att det är en
Karlskrona,
god moderat person som inte tyckte att det var en bra idé att införa slöjförbud. Vilket också är strider mot alla möjliga lagar och regler och förordningar. Så att han är en hjälte.
Mm, han har lämnat partiet, vill jag minnas.
Ja, jag förstår det.
Alltså jag tror att det här, det beror ju på vad det handlar om naturligtvis. Det vet man ju inte än.
Ja, nej, men det ser ju kommunledningen väldigt... förnekar att det har någonting med slöjförbudet att göra. Medan Lidholm själv säger att han tror att kommunen vill bli av med honom.
Jag tror ju
surprise.
Inte... Jag, mitt förtroende för Skurups kommunledning är väl ungefär i nivå med Hörbys kommunledning som ju hamnade i Arbetsmiljöverket. Så att jag ger inte ett jota för det där. Jag vill nog se vad facket säger och vad... Sen blir det säkert en rättsprocess av det där. Det kommer säkert att hamna i Arbetsdomstolen. Det skulle inte förvåna mig. Men jag menar, det är klart att om det är så att det är politisk inblandning, vilket det ju också verkar vara, för det är politiker som uttalar sig här. Då ska man ju alltid dra öronen åt sig. Det tror jag. Och just i det här fallet så skulle jag säga att det är ju väldigt starka skäl att tro att det här är antingen uppdiktade anklagelser eller överdrivna anklagelser eller politiker som utnyttjar anklagelser som de har hört för politiska syften. Det är väldigt stor sannolikhet att någon av de tre alternativen är det. Sen kan det vara så att det finns skäl och då får man ju i sådana fall acceptera det. Men det ser ju väldigt illa ut att kommunledningen sparkar eller försöker sparka en ledande kritiker av ett så kontroversiell fråga som det här slöjförbudet som är strid mot grundlagen. Liksom.
Lotta?
Det är min magkänsla. Mm.
Jag uppfattade det som att hans fackliga representant inte visste exakt vad det rörde sig om, utan att det var en allmän utredning som var på gång och medan den pågår.
Mm, som sagt, brister i ledarskapet var väl det är övergripande.
Kafkaeskt imprecist. nej, men alltså, jag vet knappt hur man ska. Jag tycker det är helt knäppt att läsa en sån nyhet om en svensk kommun.
Mm. Kan man förvänta sig någon slags reaktion från Moderaterna högre upp, eller låter man liksom kommunen reda ut det här, eller hur?
Ja, men till slut så kommer det ju komma dit, det är jag helt säker på. Skulle jag sitta i Moderaternas partiledning igen skulle jag nog, hade jag suttit där så hade ju inte det här hänt förstås. Men jag skulle nog dra öronen åt mig lite ifall jag satt i Moderaternas partiledning, för att den här kommer att komma tillbaka. Nu är vi inne i en kris med coronan och till syvende och sist kommer det här att gå över, oklart när, men ändå. Och då kommer det här komma tillbaka som en liten brev
som
på posten.
Boomerang.
Har Moderaterna en tradition av såna här barska partisekreterare som åker land och rike runt och drar folk i örat? Man har ju hört såna legender från,
ja, det,
från
det,
S.
Ja, det har vi absolut. Det har vi nästan alla partier, för det är ju målvakten.
En kär gammal tradition.
Och det finns väl aldrig sådär. Det är alltid så att det är partisekreteraren som både får äta bullar och dricka kaffe med damer och så, och åka runt och vrida om armar om, kring, ja,
gubbar.
Människor som, ja, det kan vara tanter också ju. Men jag kommer ihåg att Sven-Otto Littorin gick upp 15 kilon, han åkte runt i Sverige och ja, det var bara han gjorde. Han träffade förbundsledningar liksom och fikade sig genom Sverige.
Men jag tänker väl, nu känner inte jag Gunnar Strömmer jättebra. Jag har ju stött på honom under årens lopp ganska många gånger. Han känns inte som en person som liksom vrider upp armar bakom ryggen på folk och bryter ben riktigt. Utan han känns ju mer som en ganska snäll och vänlig person.
Mer fika, mindre benbrott.
Ja, men så är det nog. Jag känns ju inte som att det är liksom... benbrottsdelen, utan bara fikadelen. Så att jag kan inte uttala mig om det.
Nej, men det känns ju inte som att den moderata partiledningen just nu har liksom så mycket att sätta emot när Skåneförbundet far iväg in i dimman. Liksom.
Men till syvende och sist får de nog lov att göra det, så att säga. Så att jag tror inte det handlar om utan när.
Så det kan komma ett samtal från Strömmer till Skurup när som helst, kan man tänka sig.
Jag har väldigt svårt att tro att det inte har kommit ett samtal från redan. Så att vi får väl se hur det här utvecklar sig.
Vi får se. Hörrni, det får bli det sista vi säger för den här veckan. Tack Anders Lindberg, Lotta Ilona Herrinen och Ulrika Schenström. Var rädd om varandra, nys i armväcket, så hörs vi nästa vecka.
Ja, hej då.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej, hej.